Artikel nummer 3. Reportage. Författarna i rummet del 1. Katarina Wenstam. Biblioteket Play är en streamingtjänst från Stockholms stadsbibliotek. Här kan du både ta del av livesändningar och titta på inspelade program om litteratur, kultur och samhälle. Flera av samtalen passar också att bara lyssna på. Och i en serie framöver kommer vi tipsa om program som finns på biblioteket Play. Spännande samtal om litteratur och du kommer få höra författarna själva berätta om sina böcker. I den här första delen vill vi tipsa om serien Författarna i rummet. Här får författare som skrivit om Stockholms historia berätta om sina böcker i unika rum från den tiden de gestaltar i sina böcker. Först ut är Katarina Wenstam som är en av Sveriges mest lästa författare. Hon har gjort succé med sin historiska deckarserie Sekelskiftesmorden som utspelar sig i 1890-talets Stockholm. Hon träffar bibliotekarien Sandra Sporrenstrand på Östermalm i stuckatörens våning från 1884. De sitter i varsin fåtölj i en salong med detaljrika trämöbler, ett piano i bakgrunden och konst på väggarna.
Jag har varit här jättemycket på, det är ju, om man har turen att få en plats på de här visningarna, de går ju åt som smör i solsken så fort de släpps. Men jag har varit här ganska många gånger och gjort research och har otroligt mycket bilder på detaljer härifrån. Till exempel är det så att herrrummet här bakom, det är förlagen till byggmästare Johan Henrik Kreutz herrrum i första boken. Där bland annat Hildur, när hon är hemma hos familjen och arbetar med klänningarna. Hon är ju sömmerska och de liksom glömmer bort henne lite grann. Hon är ju ingenting. Så hon smiter liksom in i det här rummet och så hittar hon saker i en kakelugn. Och sen har jag också använt mig av jungfrukammaren här. Den är lite förlaga till Ediths lilla jungfrukammare när hon bor hos Olga. Så att det här är ju en skatt. Alltså verkligen, det här, att det finns den här typen av bostäder kvar och att den har fått liksom bli som ett så här, en ögonblicksbild i tiden är ju något helt otroligt. Och sen är den ju exceptionell med alla de här stukaturerna som ju är lite övervanliga får man ändå säga. Han har gått loss ganska ordentligt med stukaturerna här, vilket är helt fantastiskt.
Katarina Wenstam är i 50-årsåldern. Hon har mörkbrunt hår uppsatt i en knut i nacken. Hon är klädd i kläder från slutet av 1800-talet. En ljusbrun blus och en lång kjol i samma färg och en vit kråskrage. Sandra Sporrenstrand har långt blont hår, en beige blus och svart lång kjol. Katarina Wenstam har lagt många timmar på research för att skriva sina böcker. Hon har också studerat fotografier från den här tiden.
Vad jag ofta gör när jag ska göra research, till exempel nu håller jag på att skriva den fjärde boken och den utspelar sig på Skinnarviksberget. Och det är ju stora delar av den bebyggelsen jag skildrar, där finns ju inte längre för där ligger ett jättestort 60-talskomplex idag. Och då brukar jag göra så att jag tar de fotografier jag kan hitta på Digitala Stadsmuseet och Stockholmskällan och sådär och printar ut dem. Och sen så går jag helt enkelt till de platserna där fotografierna är tagna för att jämföra med hur det ser ut idag. Och det är ju fantastiskt att liksom få de här tidsdokumenten och också att stå i mötet mellan liksom dåtid och nutid. Jag vet ett sådant här otroligt tydligt exempel är när jag med jämna mellanrum återvänder till platsen där gammelmorbror Augusts hus ligger i böckerna på Hornsgatan 104. Det är ungefär där nedgången till tunnelbanan med Zinkensdamm. Och det är ju en korsning mellan Hornsgatan och Ringvägen som är, den är ju minst sagt kaotisk idag. Det är så otroligt mycket bilar som svänger åt alla håll och det är cyklar och det är bussar och det är liksom en ganska tung trafik. Och då var det ju lite grann av Södermalms utkant och han bor i ett av de sista trähusen som han inte vill ska rivas och sådär. Så att det är just det här att använda sig av fotografierna för att flytta sig tillbaka till den tiden. Och också det här du säger med rörelse är ju någonting som är väldigt viktigt. För det här är ju en tid där man börjar också prata om att man tycker att det går så fort allting. Vissa vill inte åka spårvagn för de är rädda för att de ska trilla av i farten. Det finns ju också en uppgift sen 1900, om det är 1901 eller 1902 så delas den första fortkörningsboten ut i Stockholm till en person som då framför en automobil på Strandvägen. Och enligt protokollet som finns från den tiden så påstås det att poliskonstapeln, han springer i fartdåren. Så att så fortare än så kör han inte, men det är, han blir då bötfälld för att han kör så fort. Men det är inte snabbare än att polisen kan springa i fatt bilen. Så att det är någonting liksom med att det börjar röra på sig i flera meningar vid den här tiden.
Vi ska återkomma till dåtidens mode. I Katarina Wenstams böcker tar kläderna stor plats. Hon menar att kläderna tog stor plats i kvinnors liv under den här tiden. Sen var det skillnad på vad man hade för kläder beroende på vilken samhällsklass man tillhörde. Katarina berättar till exempel om att bära korsett.
Och att ha korsett, det hade man, i alla fall i storstan så hade alla kvinnor det vid den här tiden oavsett vad man tillhörde för klass. För att det var, då kände man sig liksom klädd och man skulle ha det. Sen var det ju vissa som också var det som kallas för tight lacing, alltså att man var väldigt, väldigt hårt snörd. Det fanns ett ideal som sa att en kvinna skulle ha en midja så att hennes make kunde fatta tag om hennes midja och så skulle hans fingrar mötas. Jag tänker att då gör man bra att hitta en karl med stora händer. Men att det, liksom, det fanns ju ideal vid den här tiden som var väldigt, väldigt men begränsande får man nog ändå säga. Det är ju inte som att bara liksom dra på sig jeans och tröja och gå till jobbet jämfört med hur lång tid det tog för mig att klä på mig idag. Det är många lager, det är många moment. Det är de här förbaskade hyskorna som är små och som ska fästas i varandra. Och kvinnor, framförallt i borgarklassen, la ner otroligt mycket tid och energi på att klä på sig och klä av sig. Och att det också var en klassmarkör att visa att man hade väldigt komplicerade kläder. Till exempel kan man se att det är vanligt att aftonklänningarna har en väldigt komplicerad knäppning i ryggen. Och då när man gick på bal eller på någon soiré så liksom skickade man signalen att jag kan inte klä av mig själv. Utan jag har en tjänsteflicka hemma som klä på och klär av mig. Och de signalerna skickar då kläderna.
Kan du sätta på det här på egen hand?
Ja, det här är faktiskt kläder jag kan sätta på mig på egen hand. Just för att knäppningen är framtill. Och sen har jag vant, jag kan snöra mig själv numera. Det är bara mer en teknik att man får stå och dra lite grann. Men om någon annan snör mig så kan den personen snöra mig hårdare än vad jag kan göra själv.
Just det.
Så att därav att jag ändå kan andas.
Tre böcker har det blivit hittills i Katarina Wenstams bokserie samt en bok som handlar om en av huvudpersonerna, Olga. I oktober kommer Katarina ut med den fjärde boken i serien och den heter Moderblod. Varför tror Katarina att böckerna är så populära?
Ja, men jag har några funderingar på det, för jag har ju också märkt av, jag har ju skrivit böcker i över 20 år och intresset och liksom engagemanget i den här bokserien övergår precis allting jag har gjort tidigare. Och jag tror, ja, men dels så lever vi i väldigt, väldigt svåra tider just nu, så att jag tror att det finns ett behov utav att få liksom fly verkligheten lite grann och ändå inte liksom bort till någon icke-existerande värld, utan det är just så här, det är två, tre generationer bort. Det är det Stockholm vi ser idag, men att man liksom kan känna igen sig. Men man får också fly bort från liksom krig och Trump och elände. Men också kanske att det finns, för det lägger jag ju mycket vikt vid, att det ska finnas en spegling mot nutid. Aborträtten är ju någonting som är liksom verkligen under attack idag. Och jag skriver mycket om fosterfördrivning i böckerna till exempel. Så att det går ju att spegla den tiden mot idag och faktiskt kanske också lära sig någonting om idag. Och sen tror jag nog, om jag bara går till mig själv, och det är även det jag har märkt ifrån många läsare, så är detta liksom berättelser som vi har saknat. Vi har ju, liksom läser man historia i skolan så har man tyvärr kanske inte fått läsa jättemycket om kvinnors vardagsliv. Och jag lägger ner mycket tid på att det ska vara också de här detaljerna. Jag vet som om det är i bok 2 eller 3 så beskriver jag hur otroligt jobbigt det är för Hildur med allt mäck med sina mensskydd. För att alla kvinnor har mens. Och det är någonting som var en helt annan sak då jämfört med idag. Hur man skulle liksom ta hand om det och tvätta och gömma det och sådär. Och att det, jag tror att de här små detaljerna som har att göra med att konka vatten upp och ner till tredje våningen, som också var att kvinnor gör och sådär. Det är många av de här sakerna som kanske ger en form av liksom mustighet i berättelsen eller en verklighetskänsla att så här, som gör att man påminns om så här, hur lätt det är att bara dra på en kran och så kommer det vatten och det är varmt dessutom. Eller att det bara går att köpa mensskydd på ICA. Att det, liksom, det är så många saker som är de här små detaljerna. Eller att hålla på och klä på sig och klä av sig de här kläderna jämfört med och bara dra på sig ett par tights och en tröja som man färdigklädd ungefär.
Ja, och det här samtalet är i sin helhet 25 minuter långt och finns alltså på biblioteket Play. Och du hittar biblioteket Play via Stockholms stadsbiblioteks hemsida eller hemsideadressen play.biblioteket.se. Du kan titta på programmen från din mobil eller dator var och när du vill. På biblioteket Play hittar du innehåll från biblioteken i Stockholm men även från biblioteken i Malmö och stadsbiblioteket i Örebro. Och du behöver inte ha ett lånekort på något av biblioteken för att kunna ta del av programmen. Och du behöver inte heller registrera dig och det kostar inget.